Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 264 utav svenska FBL-podden. Vi har en match kvar utav Double Game Week 28, men vi blickar framförallt framåt mot Blank Game Week 29 som, ja, men på förhand kanske inte är superrolig, men med bara fyra matcher så finns det ändå lite att prata upp här. Och det är tisdagen den 12 mars vi spelar in. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen hur Game Week 28 har gått hittills. Vi har ju några spelare kvar allihopa. Vi har veckans punkter där vi ska prata om, är Double Game Weeks överskattade? Någonting som man kanske kan ha med sig både från förra Double Game Weeken men även starten på Game Week 28 då. Vi ska även prata upp Blank Game Week 29 för er som planerar att lösa den utan free hit, och Stefan som planerar att dra free hit här i 29 ska gå igenom sina tankar hur ett sånt bygge kan se ut, och så har vi lite diskussioner kring det. Det gör att vi den här veckan hoppar över veckans rekommendationer, men vi kommer såklart ha en kaptensdiskussion för Game Week 29 och sen ska vi svara på era lyssnafrågor. Yes, stor Europavecka här. Champions League, Europa League, Conference League. Stefan, ditt kära Arsenal ska försöka vända ett 1-0 underläge mot Porto. Den matchen drar igång här inom kort. Hur är spontana känslan? Det ska ni väl kunna lösa, va?
Ja, jag tror att vi löser det. Men det kan nog bli... Vi kommer nog få se väldigt mycket maskning från Portos sida. Det var ju redan temat i första matchen, så vi får se hur många skador de lyckas fejka den här gången. Men ett tidigt mål så löser vi det där alla dagar i veckan, tror jag.
Mm. Det kan vara bra för alla att ha med i alla fall att det spelas Europa fotboll här tisdag, onsdag, torsdag, och det kan komma skador och sånt. Kanske framförallt West Ham och Aston Villa som är igång och dessutom har match här i Blank Game Week 29. West Ham har ju ett 1-0 underläge som de behöver vända på, och Aston Villa ett 0-0 möte mot Ajax, så att båda de matcherna känns vidöppna. Och jag skulle väl tro att det är starkast möjligaste lag som ska ställas upp här. Fredrik, ditt kära Liverpool där mot 5-1 mot är det Sparta Prag ni har.
Ja, men precis.
Den matchen ska väl vara stängd och bara skicka ut juniorerna. Det är väl de ni skickar ut
lag då.
Ja, men att vila lite namn inför FA Cup-möte mot Manchester United, gissar.
Så kan det nog bli, och de som är på väg tillbaka kan få lite matchningsminuter och sådär, men det kommer nog att luftas rejält.
Mm. Brighton har ju en 4-0-torsk från första mötet mot Roma. Det lär ju knappast vändas på. Men Stefan, mest intressant är väl kanske West Ham och Aston Villa som har match nu i Blank Game Week 29 och kanske inte imponerade så mycket i Game Week 28 när de direkt kom tillbaka från Europaspelare. Någonting du har med dig i dina tankar?
Ja, men lite grann. Så sen tror jag att det är svårt att undvika Bowen och Watkins ändå. Men den matchen känns rätt svår på förhand att sätta utgången i. Så det är nog ingen match som jag kommer liksom gå tungt in i alla fall.
Nej. Yes, vi ska kika in i våra byggen och vi börjar bakifrån. Fredrik, jag måste bara fråga, har du puls? Lever du? 18 poäng blev det den här gameweeken och en just nu gameweek rank som är 8-siffrig.
Mm. Nej, men som människa så mår jag ganska bra. Tycker att jag har hittat ett schysst träningsform, har mycket att göra på jobbet, det är roligt. Som Liverpool-supporter, det är helt okej. Okay. Alltså, ändå hade De Bruyne i sin ficka, och visst, vi hade lite tur med stolpträffar, lite otur med straffsituationer, låt det kanske udda vara jämnt. En poäng mot City, det tar vi. Som FPL-manager, ja, jag mår väl ungefär som Steven Gerrard, den hade halkat bort titeln, som Erik ten Hag när han fick 7-0 i prutten av Liverpool, som Arsenal-fans när vi diskuterar Champions League-titlar, eller som Harry Kane när vi diskuterar titlar överhuvudtaget. Skit och piss helt enkelt. Ja, vad gör man? Men jag är här. Ingenting kan få mig att sluta. Så att det är liksom ur askan i elden här. Fågeln Fenix, det kan inte bli sämre än så här. Så att det är bara att bryta ihop, gråta lite, gå vidare och sikta framåt. Revidera siktet lite kanske. Få sikta mot en större måltavla.
Ja, totalt 1676 poäng, en overall rank röda pilar såklart då ner till 343 000 ja, du har Doughty och Solanke kapten kvar, de kommer väl knappast rädda gameweeken på något sätt. Och det som blir lite dels går utan sån, det är väldigt få spelare som gör speciellt mycket när gameweeken, en sån som är högt ägd gör det bra. Cole Palmer kan inte sluta ta poäng. Du byter ut Palmer den här veckan tillsammans med Stupinian, tar in Doughty och Bowen för att isar stacka upp inför just blank game week 29. Sen undrar man väl lite hur tankarna gick med om att plocka ut Palmer. Vad har han nu? 19 startar, 20 attacking returns. Och jag vet inte om du hade mycket uppbyggt värde igen dessutom.
Jag hade ingenting, det var det som var själva grejen. Mer eller mindre, jag var ju sen in på Palmer, så jag hade inte så mycket uppbyggt värde och hade lite feeling för att City skulle kunna göra någon form av bra match mot Liverpool, vilket de ju inte gjorde.
Du tog undervärdera ditt eget lag ändå, ska jag säga. Men det är klart att Foden kan göra det bra, men det var mycket sånt här inför matchen. Ja, det är 5-1 torsk tror jag att det blir och förstod ingenting liksom. City har inte vunnit på Anfield med publik någon gång.
Vi ställde också upp en backlinje med Kwanzaa och med Bradley och med Go, alltså det är liksom, visst de har gjort det bra, men hade jag varit City-supporter hade jag varit oerhört besviken på mitt eget lag. Haaland är ju ett jävla skämt i den här matchen. De Bruyne är så frustrerad som jag någonsin har sett honom. Och ja, Foden kommer ju inte heller upp i nivå liksom. Sen är det ju så, det är ganska vanligt syndrom bland supporter att man nedvärderar sitt eget lag. Och jag är ju såklart oerhört liksom, stolt och glad över Liverpools insats. Men jag tycker nog att City, alltså de pratar om i sändningen, ja, men de är nöjda med en pinne. Det ska de ju fan inte vara. På förhand så borde de ju vara favoriter. Och vi såg när Salah började bänk så sjönk ju oddsen från 2.30 till 2.05 direkt. Jag tar en poäng alla år i veckan som lever på sport med de förutsättningarna vi hade. Jag hade nog större liksom, objektiv tilltro till att Foden och Haaland skulle kunna leverera. Det var ju många som bytte ut Foden, många som hade bytt ut Haaland, så jag tänkte att jag skulle sticka ut lite där, och det gjorde jag ju, det skedde sig ju så, men det är ju liksom det, jag var ju inne på att göra kanske framförallt Palmer till Son, det var ju mitt uttänkta byte, men att jag valde att liksom göra Palmer till Bowen istället för Foden till Son, det kostade 26 poäng netto. Ett enda byte, det är vad det är, det är ju inget jag kan göra ogjort, så det är ju det är bara att ta det för vad det är, garva lite åt skiten och gå vidare. Liksom.
Stefan, du tar också en pinne för Liverpool och en pinne för City i den matchen.
Ja, verkligen. Jag skrev ju dock i andra halvlek där att det här avgörs alla på slutet. Och så hade det mycket väl kunnat blivit om de hade fått den där straffen på slutet. Om det nu hade varit Salah som hade slagit den. Det hade varit lite intressant att se nu när McAllister har... Ja, men dragit in någon från punkten där. Men vi tror väl fortsatt att Salah är straffskytt i Liverpool, tänker jag.
Ja, precis. Om McAllister hade kunnat ställt sig upp för att ta straffen efter den hemska skadan han råkade ut för. Skämt åsido, såklart överspelar han situationen. Däremot tycker jag att det är oerhört märkligt att straffen inte plockas upp utav VAR. Har jag fått det sagt i alla fall. Ja, det är jag som är näst bäst utav oss. Jag skulle säga näst bäst, för det är ändå ett hopp från dina 18 poäng, Fredrik. 45 poäng tar jag, men är ju en minus 8 där, så 37 netto, vilket är liksom den korrekta poängen att redovisa. Totalt 1745 poäng, en overall rank, typ gråa pilar som det är just nu på 51k. Och jag har tre spelare kvar i Doughty och Solanke kapten, precis som du Fredrik, men sen har jag även Morris där på topp, så ja, hoppas väl kanske kunna få små gröna pilar om vi kan få gärna leverans på Morris för egen del. ja, minus åttan var ju det som du var inne på. Det var många som plockade City-gubbar. Jag plockade ju Walker, Foden, Haaland. Tog in Doughty, Bowen, Morris. Och ja, har ju inte levererat i första matchen i Double Game Week. När vi kollar på Doughty och Morris, och Bowen fick jag inte heller leverans på. Men ja, det förbättrar i alla fall läget för mig i blank game week 29, alla tre spelare. Och sen så håller vi tummarna för Doughty och Morris här i andra matchen nu på onsdag. Ja, vi får se. Så ser det i alla fall ut. Stefan, 48 pinnar på dig, inga minuspoäng. Däremot bara Solanke binden kvar. Totalt 1704 poäng, 41 poäng bakom mig. Nej, jo. 41 poäng. Overall rank, gröna pilar, 178 000. Men gissa väl att du kommer tappa något från det, va, när onsdagsmatchen är spelad. Trippier till Braithwaite var bytet som gjordes här inför 28.
Yes, och det var enbart för att sätta upp mig för 30 sen. Ha pengar nog på banken för att få in Sala i ett rakt byte. Nej, det var väl inte så mycket jag kunde gjort annorlunda. Jag satt ju hela veckan och funderade på om jag skulle köra free hit i 29 eller inte. Och än så länge så är det väl liksom inget som har hänt riktigt. Alla blankade i princip. Så att man tjänade på minuspoängen hittills. Men ja, det är klart att hade jag vetat att Haaland och Foden skulle gå blank, så är det ju, hade jag nog liksom velat dra de där minuspoängen för att få chansen och tjäna in dem direkt i andra matchen här i 28. Men nu är det vad det är. Det är bara att blicka framåt och försöka hitta ett vettigt free hit-lag här till 29.
Ja, free hit-beslutet är taget där. Fredrik, kollar jag in i ditt lag, så om jag räknar rätt så tror jag att du har 7 gubbar till spel i Game Week 29. Om nu Richarlison skulle vara tillbaka, något som känns väldigt osäkert.
Nej, men så är det ju. Och ett fritt byte, så en minus 4 eller minus 8 blir det förmodligen. Om jag inte får feeling för att bara dra ett byte, göra så länge till Tony och sen nöja mig med det. Fortsätta liksom bajsa på Spurs, så får de väl bajsa på mig tillbaka. Jag får se lite hur jag gör. Jag är inte riktigt bestämt med det.
Nej. För egen del så har jag 9 spelare om Reguljon är redo då. Och planerar ju att göra så länge till Tony och ha 10 gubbar, vilket känns väldigt bra. Sen som sagt, du pratar om att ta en del minuspoäng nu. Jag tog dem förra veckan för att förhoppningsvis kunna liksom räkna hem dem enklare på 2 game weeks än på en, och då bara här i blanken. Så ja, får vi se. Men jag har ganska goda förhoppningar att om vi får Reguljon till start och jag kommer med 10 spelare utan minuspoäng, att trots gå upp mot en hel del free hit lag kanske jag liksom okej möjlighet till och med komma undan med gröna pilar just den här game weekend i 29.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så är tanken. Men Fredrik, när du sa att det är väldigt oklart, free hit är i alla fall helt uteslutet för dig här i 29, eller?
Ja, nej, men jag har ju gått på den här vägen nu och tänker inte hålla på och liksom låta en säsongsförstörande game week göra att det rubbar någon form av plan här, utan jag får fortsätta spela ut det bara liksom. det blir spännande att se om man kan ha maximal otur två gameweeks i rad. Det låter ju så jävla bort förklarings, men jag tycker det är två spelare som levererar. Det är den jag byter ut och den jag inte byter in, mm. som jag har tänkt byta in. Jag är så jävla bitter. Alltså jag brukar vara en ganska bra vinnare. Jag brukar inte håna folk och sådär. Och liksom banter är roligt att titta på. Jag brukar inte vara en del av det. Men jag är så jävla dålig förlorare. Alltså jag vet inte hur mycket jag svurit över att Bernardo Silva är en pissluffare. Liksom. Så att det beror lite på hur känslorna hinner lägga sig här under veckan. Men så det kan bli allt ifrån bara göra ett byte och liksom pissa på Game Week 29. Eller dra en minus 8 och kanske vänta med wildcardet till 31 för att få in lite Spurs-spelare. Jag får se. Nu kommer jag verkligen att gå på liksom, jag kommer vara humörspelare den här veckan.
Mm. Ja, Fredrik, om vi går över till veckans punkter så är första punkten egentligen en fråga. Är Double Game Weeks överskattade?
Nej, det tycker jag inte generellt. Alltså, den som bara kollar stats, eller kanske inte en stats utan bara utfall på en Dominic Solanke, den såg inte matchen. Liksom. Killen halkar när han ska slå in straffen. Vad i helvete är oddsen? Nu sitter jag bara med en vanlig kaptensbindel, men hade suttit med trippelbindeln hade man ju fan kokat. Alltså. Jag tycker det är... Man kan säga liksom att utfall i rad, det borde inte det betyda någonting. Jo, kanske, men... Det är små marginaler, det ska man väl ändå ha med sig. Och jag tycker fortfarande att Double Game Week säger, det finns ju ändå någonting där i form av fler chanser. Sen kan man ha jävligt oflax. Vi kommer alla ihåg Brighton försvaret där som folk skulle in i på någon dubbelvecka. Watford där med röda kort och nu har Solankes halkning på straffen. Den glider väl nästan in och bildar en gyllene trio.
Mm. Jo, lite så är det väl. Och samtidigt kan man kolla det lite, men vilka singelspelare var det som gjorde det så bra den här veckan då? Vi har Son, Palmer, vi har Bruno Fernandes som knappt är ett FPL-alternativ i många ögon. Så att Son och Palmer satt ju redan i många byggen. Det var ju inte i ditt bygge då, Fredrik, men i övrigt ganska ja, många. Och ja. Jag vet inte, hur ser du på det, Stefan? Jag gillar ju det här, man är ju olika som människor, men just det narrativet som håller på att byggas upp den här säsongen lite extra mycket kanske, att Double Game Weeks är överskattade. Jag hoppas ju att det ska ge mig en edge så att det är folk som inte satsar all in på Double Game Week i exempelvis 34an där jag planerar förmodligen att dra ett free hit och satsa ganska hårt.
Ja, nej, men sen får man ju också ha med sig att det är en annan femma om topplagen dubblar än om bottenlagen dubblar. Sen, som Fredan var inne på med Solanke, det är ju oflytt. Han har ju dessutom ett bortdömt mål som är, ja men det är väl för hans om man åker på den. Det är också så här små marginaler på den. Så att det hade kunnat varit annorlunda, absolut. Och sen, i och med att sitter spelarna blanka så... De här byterna får plocka in Luton. Det ska mycket till för att de inte ska betala av sig. Som liksom minus 4 för att få in Morris. Han har ju två matcher till för att betala av sig de där minus 4. Så att det räcker ju i princip att han blankar de två. Så går man plus minus 0 på att byta ut Håland där. Så det bytet kändes ganska logiskt. Foden versus Bowen, där kändes för mig i alla fall på förhand att det hade kunnat gått hur som helst. Någon av dem hade kunnat komma iväg med 10-15 pinnar. Nu blankade båda. Så det var lite mer svåranalyserat byte tyckte jag, hur man skulle tänka där. Men jag tycker absolut att man ska fortsätta köpa dubbelväxbiljetterna här framåt också.
Mm. Och det som du säger där, att det är skillnad när liksom Luton och Bournemouth har double game weekend, lag som Liverpool och City. Men vi kommer ihåg game week 25 där som liksom lite startar narrativet att ni alltid stirrar er blinda på Double Game Weeks. Men där är ju också en enorm oflytt skulle jag säga på framförallt Liverpool-satsningarna. Liverpool gör alltså 8 mål i den Double Game Weeken, vinner ju båda sina matcher med 4-1. Och liksom de som går på de defensiva alternativen, ja, de släpper in 2 mål i båda matcherna så det blir inga nollor. Vi har Darwin och Jota som kanske var de hetaste alternativen att gå på, skadar sig i första halvlek i första matchen. Det är tillfälligheter. Jag tror så här, det är såklart, går ju bara att spekulera i, men jag tror spelar Darwin och Jota liksom startar båda matcherna, vilket de förmodligen hade gjort annars, då hade det blivit ganska bra returns på dem en sån här game week. Och ja, Citys dubbel, de spelar 1-1 mot Chelsea och 1-0 mot Brentford, så att ja, där blev det så. Och så är det ju ibland att man inte får liksom total jackpot, men jag kommer fortsatt leva, och speciellt sådana game weeks. Alltså, jag skulle aldrig klara av att inte gå all in på en sån möjlighet på double game week som är 25-man, där Liverpool har dubbelmöte mot Brentford och Luton, och City har Chelsea och Brentford, och dessutom båda hemma på Etihad. Att då säga inför den att double game weeks är överskattade, jag håller mig gärna borta. Ja, om du är den managern, gör det, men bli inte förvånad om liksom säsongen förstörs när du fullständigt hoppar över en sån dubbel. Och sen så kan man, som sagt, det finns mer argument för att ställa sig lite tvivelaktig till en double game week för lag som Bournemouth och Luton, absolut. Sen så tycker jag för egen del, om jag ska försvara där jag byter in dubbla Luton-spelare den här, att det var lite speciellt att man får dubbelspelare i 28 och dessutom startspelare till 29, där det är väldigt svårt att hitta vettiga liksom spelaralternativ när det är 6 matcher som är strukna från gameweeken. Så att ja, jag försvarar det väl lite så, och kommer väl nog även framåt satsa på även när lite sämre lag har dubblar och ta chansningar där. Det är min spontana känsla i alla fall.
Mm-hmm.
Ska vi gå vidare och prata blank game week 29 innan vi pratar free hit? Och då har vi ju 4 matcher, som sagt, och det är inte superspännande. Det kan nog alla konstatera när man kikar på det. Vi har Burnley mot Brentford, vi har Luton mot Forest, vi har Fulham mot Spurs och vi har West Ham mot Aston Villa. Och Fredrik, om jag säger att i alla de här matcherna skulle jag typ hålla bortalaget som favorit, håller du med mig då?
Ja, det är väl en ganska kort och bra analys.
Det är ju inte heller liksom optimalt kanske. Jag kan tycka, det är nog ganska jämnt ändå, Luton, Nottingham Forest. Där känns det vidöppet. Och liksom, det är väl inte superklara favoriter i någon match. Kanske Spurs borta mot Fulham då, men
Samt har vi sett bra lag åka till Craven Cottage den här säsongen och ha problem. Så det är fan ingen lätt bortamatch alltså. Och ta sig an åt Brentford som sådär lite halvskakigt mot ett Burnley. Alltså, det är luriga matcher helt enkelt.
Jag tycker de är oerhört svåra att liksom att tippa också. Dels att liksom försöka lista ut vart kan vi hitta nollor, vilket känns väldigt svårt. Vart kan vi hitta något lag som gör 3-4 mål som man gärna vill ha för att satsa på en offensiv? Också oerhört tufft. Och det är ju det man vill hitta om man ska börja kolla om vilka spelare kan vara värda att ta minus för och ta in. Då vill man ju gärna ha någon med ett högt tak, och då vill man se många mål i matchen eller liksom en ganska stor chans på nolla. Jag kollar på lite så här procent på clean sheets och då det jag hittade, det var det högsta på Brentford som är 31%, och det är inte speciellt högt. Vi har 31% på dem, sen har vi 27% på Luton, Forest och Spurs. Vi har 25% på Aston Villa, 23 på Burnley, 22 på West Ham och 18% på Fulham. Ja, Stefan, vart förespår du att det ska komma nollor från försvarare? Inte på så många ställen, gissar
jag. Nej, precis. Jag vet inte om vi ska rulla över i free hit-diskussionen. Men backlinjen är ju liksom försöka hitta de mest offensiva backarna. Ja. Det är väl tanken där helt enkelt.
Ja. Men innan vi går över i free hit, Stefan, har du någon match där du känner att men här finns det potential för att bli målfest? Jag har svårt att hitta det. Kanske att Spurs skulle kunna, liksom, om de får till en riktigt bra match, att de kan göra 3-4 mål. Men annars har jag svårt att se det.
Ja, nej. Spurs är väl den på förhand som känns så. Sen tycker jag ju Brentford ska vara ett bättre lag än Burnley. Nu, ja, men de stod upp helt okej defensivt här mot Arsenal. Visst, de hade inte så mycket boll, men gjorde det svårt för oss och var ganska giftiga på sina omställningar. Så att, jag tror att om man möter ett Burnley så ser jag ändå att de har bra chanser på att vinna den matchen. Mm. Den svåraste matchen tycker jag väl är, ja, men Luton Forest är ju en direkt liksom, superviktig match i bottenstriden. Där är det väldigt mycket på spel. Känns som att det kan gå lite hur som helst där. Kommer nog vara mycket nerver och kan säkert bli en del misstag och liknande. Mm. Sen är det ju West Ham Aston Villa. Alltså där kommer det vara många trötta skallar. Två lag som inte är vana att spela så här mycket som de gör i Europa just nu. Och det kan ju bli en helt avslagen match. Eller så blir det någon så här 3-3-historia. Den känns väldigt tuff på förhand att hitta rätt i.
Vi kan ju dessutom skjuta in där att McGinn i Aston Villa drar på sig rött kort. Avstängd 3 matcher gissar jag, åtminstone. Och de missar ju redan, eller de saknar redan Kamara på det där mittfältet. Och ja, det är knappast positivt. McGinn är ju en oerhört viktig spelare i detta Aston Villa.
Ja, samtidigt så kanske de har lite mer att spela för i ligan än vad West Ham har med tanke på Champions League-jakten där. Så ja, vi får väl se. Det blir ju spännande att följa. Jag förväntar mig att de spelar ganska ordinarie lag som du var inne på tidigare på torsdag. Mm. Men om det skulle vara något av de lagen som halvroterar sin elva i Europa och andra spelar fullt manskap, ja, men då tycker jag att det svänger över favoritskapet i den matchen som fall.
Mm. Yes, samtidigt känns som Villa borde sträva efter att göra det bra i Europa för att England ska få den där femte platsen till Champions League, vilket så skulle öka deras chanser ganska dramatiskt för att liksom klara och knipa en Champions League-plats.
Ja, nej, det är lite speciellt nu när Spurs åkte och dängde Villa med 4-0. Men kollar man på, ja, men båda de har väl rätt tufft spelschema kvar också. Så att det kan nog komma en hel del poängtapp från båda de klubbarna här på slutet, kan jag tänka mig.
Mm. Yes. Free 29 då, Stefan. Du har ju fattat beslut kring det. Jag gissar alla som sitter med free hit nu, planer, bara sitter och jobbar skador och kaos här i veckan. Spelare som Watkins, Son, Bowen, Douglas Luiz, Ariola. Reguljon till exempel som är gulmarkerad, att han blir borta, att de andra kanske drar på sig någon känning. Luton-gubbarna som har en match kvar här i 28, att de haltar ut. Sitter du där och jobbar skadorna för fullt eller?
Ja, alla förutom Watkins får ju i princip gå sönder, för att han har ju ändå kvar i mitt ordinarie bygge, men i övrigt så får de flesta gärna kasta in handduken med skada här. Sån har jag också kommit att tänka på. Men nej, det blir nog inte så allvarligt. Men det är klart att man har en fördel av det när man kan ta ut en. Ja, men även om de är tveksamma så kan man ju, som en reguljon eller liknande, så kan man ju ha dem. Och sen visar det sig att de inte kommer till start, och då kan man ju ha en ersättare på bänken som hoppar in. Den lyxen har man ju inte om man är på er strategi då. Mm.
Hur tänker du kring spelare? Det var ju en del lite oväntade bänkningar i Game Week 28. Vi såg Forrest till exempel bänka både Elanga och Aoni som, ja, men skulle kunna leta sig in i ett free hit-bygge. Vi Zuma var bänkade i West Ham. Moreno bänkade i Aston Villa och sådär.
Ja, nej, men jag har gått ganska safe i det här bygget skulle jag säga. Inga riktiga chansningar som jag ser det på förhand.
Man brukar alltid få en del frågor så här, men har du några bra pants för ett free hit? När jag tänker på det, får se hur du har tagit ut laget, så jag tycker liksom edgen i att dra free hit den här gameweeken, det ligger i att kunna ha 11 gubbar utan minus och dessutom kunna fokuserat på de gameweeks som ligger runt omkring, och att det är edge nog än att försöka liksom övertänka saker och säga, ja, men de där spelarna sitter redan i väldigt många byggen som inte drar free hit, ja, men då går jag på något annat. Har du också tänkt så, eller tycker du att det finns bra lägen att liksom hoppa på lite så här spelare som jag och Fredrik, och spelare som inte ska dra free hit inte har?
Ja, men typ 9 av 11 spelare, det är nog liksom stommen. Sen de två sista platserna, där skulle man kunna köra lite mer på känsla, skulle jag säga. Någonting sånt. Här är nog plocka ordning lite av ett templetbygge, även om de här. Det är svårt att hitta de där två sista gubbarna, kan jag tycka. För att där känns det inte som att det skiljer ljusår mellan de valen som finns.
Nej. Nej, jag tror, och det antingen kan man tycka att det är väldigt skönt. Jag tror inte man kommer behöva sitta och vånda så mycket när man ska ta ut sitt free hit-lag. Utan jag tror att det i stort tar ut sig självt. Jag tror också om man kollar liksom, så här Twitter-templet på free hit kommer vara ganska lika exakt överallt man kollar. Och säkert påminna en hel del om det lag som du presenterar här. Men jag tycker inte man ska vara allt för orolig över det, utan som sagt, jag tycker att man har edgen ändå mot andra spelare, att få 11 spelare till start och sådär. Men vi kanske bara ska hoppa in i det och som vanligt börja på målvaktsposten då.
Ja, du har ju redan varit inne på det. Brentford med störst chans på nolla enligt oddsen just nu. Det är Flecken som har letat sig in i kassen. Ja, men lite på grund av att han även har visat upp här på slutet att han faktiskt kan göra lite räddningar och plocka lite bonus. Ingen mördande konkurrens. Det känns som att man kan bara blunda och välja målvakt. Vi vet historiskt att det är extremt svårt att sätta målvaktspoängen på förhand ändå. Så att Fläcken har fått spaden här.
Ja, och det här är en sån game week då man, jag tror de flesta icke free hit-lag kommer sitta med Ariola, vissa med Kaminski som har gått dit här i dubben. Skulle man kunna få liksom en straffräddning, tre bonus, just en sån här game week på sin målvakt, så tror jag det kan betyda något oerhört mycket. Jag tror att det är väldigt få som free-hittar in en Ariola till exempel som jag sitter med. Och då skulle det kunna liksom bara rädda hela game weeken.
Ja, verkligen.
Svårt att förutspå dock den straffräddningen, vart den ska komma ifrån.
Yes.
Och para upp Fläcken med en annan målvakt, det är väl egentligen skitsamma va?
Ja, jag har satt Ariola på bänken, men det ska mycket till för att han kommer in.
Vi går på försvaret och jag gissar, eftersom att det är oerhört svårt att plocka försvarare, att det är en trebackslinje. Frågan är snarare om man ska gå på ett femmanna mittfält eller ett tremanna anfall va?
Ja, exakt. Jag har gått 3-4-3 här, men det finns även 3-5-2 på agendan. Så i dagsläget så sitter Reguljón, Dauti och Porro i backlinjen. Där får man ju vänta och se lite vad som sägs om Reguljón. Det kommer ju ganska positiva nyheter kring honom. Jag hade ju gärna velat haft honom över Röslev för att Reguljón känns lite mer spännande offensivt sett.
Fast samtidigt så skulle du ju vilja att han är out för att det ställer till det för fler icke-free hit-lag.
Ja, absolut. Det hade ju varit drömscenariot såklart. Och då kommer jag välja Röslev istället. För att han spelar också wingback. Kanske inte har samma offensiva hot. Men jag tror ändå mest på Brentford här. Så jag kommer nog bara switcha till en annan ytterback i Brentford. Och sen i dagsläget på bänken då, på de som sitter på backarna, så är det Emerson och Ding. Och där får vi se, det är också liksom offensiva backar. Ding kan ju vara Moreno lika gärna beroende på vem som startar i Europaspelet. Emerson beror det väl lite mer på hans skadestatus. Han missade väl det senaste och är gulflaggad. Men vad jag har hört så ska det inte vara något superallvarligt. Så att han skulle eventuellt kunna vara tillbaka till den här matchen.
Och där då som en fråga, vi är inne på det med Aston Villa-backarna. Det är ganska ofta vi ser att Ding eller Moreno startar och får spela 65 minuter och sen byter de av varandra. Skulle du säga att liksom, om Ding startar i Europa i minut 65, hur tolkar man det? Startar han då?
Nej, det är ju mardrömsscenariot. Om någon spelar 90 är det lite lättare att veta vem som startar i ligan, kan jag tycka.
Skulle du ändå kunna tänka dig att chansa på Villa-spelare eller Villa ytterback för att liksom uppsidan finns på något sätt med offensiva wingbacks?
Ja, det är väl om Reguilón är out, då kanske en Villa back som ser ut att starta skulle kunna få komma in i elvan. Men det är väl enda scenariot jag ser.
Yes, Pedro Porro nämner du. Hur väger du honom mot en Udogi?
Nej, men det, i och med att budget inte är några problem så har jag hellre Porro. Det skiljer lite mellan dem. Udogi var väl också bra här senast mot Villa. Men jag gillar ändå Porro. Jag tycker han har lite bättre inläggsfot och liknande. Kanske, nu tar han inte lika många fasta situationer när Maddison är tillbaka. Men, ja, men säg att Maddison kanske bara får 70 minuter eller något sånt. Då kanske Porro kan ta några fasta på slutet. Och sen är han en bra bonusspelare också. Vilket vi såg här i 28. Så att jag gillar honom lite bättre än Udogi. Jag hade inte tagit mig i närheten av Romero, för där känns som att det finns alltid ett rött kort i hans resonemé.
Ja, men så är det verkligen. Men det som du säger, Udogis heatmap från matchen i 28 var ju betydligt mer intressant än Pedro Porros. Sen om det är liksom i en match, jag håller ju med att Pedro Porro är den liksom bättre offensiva spelaren utav de två generellt. Men det är också fler icke free hit lag som sitter med Porro och om Udogi ska ut senast. Det känns ju lite som om man har feeling för den ena eller den andra. Så kör på det. Det skiljer väl dem inte jättemycket åt ändå.
Sen kan det nog, alltså Postecoglou, han experimenterar väl runt där. Vi har sett liksom vissa gånger så är Doggy mer offensiv, andra gånger är Porro mer offensiv. Det kan ju bero på vilken ytter som spelar på den kanten den dagen också. Så, och där känns det också lite öppet med Brennan Johnson och Werner och Kulusevski. Det är inte helt solklart vilka två yttrar som startar för mig i alla fall när jag kollar på Spurs.
Nej, men det är precis som du nämner där. När man gör den utvärderingen dock ska man ju ha med sig att Pedro Porro inte alls har lika mycket fast situationer nu sen Maddison kom tillbaka ändå. Så att den uppsidan har han inte riktigt heller på Udogi. Men jag har inget emot Pedro Porro-valet. Men hade det varit Udogi där så hade jag heller inte sagt något om det. Skulle jag plocka in någon nu för lag som inte kör free hit och liksom inte planerar att dra wildcard längre fram däremot, då hade jag definitivt gått till Udogi kopplat till prisskillnaden som är ganska stor och pengar kommer behövas här framåt.
Ja, men det håller jag med om faktiskt. Det håller jag helt med om.
Men de här bakre leden, det är ju som sagt, kan man få en nolla så är det jättekul. Men sen hoppas på lite offensiv utdelning, i alla fall ta spelare som har offensivt hot. Det är ganska tråkig försvarsdel, så vi kanske ska vända oss framåt mot den offensiva sjuan.
Yes, och här tycker jag på mittfältet finns det ju tre solklara kandidater i Maddison, Son och Bowen. Och sen tycker jag fjärde platsen är lite mer up for grabs, eller om man då väljer att köra två stycken. Jag har gått för Morgan Gibbs-White i Forest. Han har väl inte liksom kommit iväg med några superscorer här, men han är ändå straffskytt, tror jag. Det skulle vi kunna ha Wood som utmanar där. Och det känns som att hans minuter är ju tvärsäkra. Du nämnde ju Elanga till exempel som har rätt bra underliggande statistik, men som blev bänkad här sist. Vill man ta den chansen? Ja, det kanske vissa är beredda att göra. Jag har gått för Morgan Gibbs-White istället i en match som, ja, men det känns som att de har bra chans i på förhand. Jag tror att det kan gå lite hur som helst i den här matchen. Ja, men vill väl ha en biljett i Forest här och hoppas på att Gibbs-White kan komma iväg med en return, och då tror jag att han även ligger rätt bra till i bonusstatistiken om man skulle lyckas med det.
Andra mittfältsalternativ, det är ju om man går utan en Spurs försvarare och liksom tripplar upp där. Men det är samma som du är inne på, det är lite lurigt att liksom ta gift på exakt vilka som startar. Det känns som att en utav Werner, Johnson och Kulusevski inleder bänk, men vem känner man inte helt säker på?
Nej, inte jag heller. Jag hade nog varit mer intresserad av den upptripplingen på mittfältet om Richarlison var hel, men det tror vi inte att han kommer vara. Så att därav så har jag valt bort honom. Annars så tycker jag väl att det kanske finns ja, men mest intresse i Villa eller West Ham. Beroende på vilka man tror kommer vinna de matcherna. Och i West Ham har vi väl liksom Paquetá som är straffskytt och en Kudos. Och mot det i Luis och Bailey. En straffskytt och en ytter där i Villa. Som jag tycker ändå är alternativ allihopa.
Mm. Ja, nej, jag håller med. Jag tycker alla de där mittfältsalternativen låter vettiga. Jag tror att, som du är inne på, Madison, Son, Bowen, de kommer sitta i 99% av alla free hit-lag. Och här tror jag liksom upp, det som många går upp emot som inte spelar free hit är att man kanske inte har uppdubblat i Spurs mittfältet, utan man bara har en utav Madison och Son kanske.
Ja.
Nämnde du vem du hade som femte mittfältare i det här som då sitter på bänken eller?
Ja, Douglas Luiz sitter på bänken på mittfältet här. Mm.
Yes, det ska men mycket till om man ska behöva nyttja bänken i en sån här omgång.
Ja, det är också lite där får man ju se mer på torsdag också. Ja. Om man ja, men om Bailey vilas till exempel, då kanske man det är roligare att chansa på honom som en pant. Till exempel.
Mm. I och med att du gick på ett fyrman med fält så hittar vi tre forward som ska starta och ja, som sagt, det känns som att två utav dem tar ut sig själva.
Ja, Ivan Toney och Watkins tycker jag ska vara i alla free hit-byggen. Sen sista platsen, det är lite mer där tycker jag att det finns många alternativ. Jag har gått för Morris, men både Moniz och Fofana skulle kunna vara alternativ här, tycker jag. Avony är väl lite mer tveksam till, med kopplat till hans bänkning där. Han har väl inte sett jättebra ut heller, tycker jag, när de matcher jag har sett Forest här på slutet i alla fall.
Mm.
Men ja. Moniz fortsätter ju leverera och Fofana har vi ju sett. Han kan ju överraska. Vissa ska man väl också nämna, kan jag tänka mig, i Brentford. Med tanke på att det känns som att hans plats är rätt gjuten. Jag tror inte Mopé. Han får liksom inhoppen på slutet. Jag har svårt att se att vissa skulle bli bänkade i en sån här match.
Ja, det känns oerhört svårt att bänka. Han har gjort mål tre matcher i rad mot Arsenal, Chelsea och West Ham här i 26, 27, 28. Så nej, det känns lurigt. Sen så ja, kan jag absolut se Mopé komma in och sno minuter dock utav en spelare som vissa, om man nu vill ha en spelare på plan mycket. Men det är bygget, helt enkelt.
Det är bygget.
Sexigt, sådär, differential, sådär. Fredrik, spontana tankar om det här free hit-bygget som kanske lite tar ut sig självt?
Ja, nej, men det är väl just det att det mycket sätter sig själv utifrån att utbudet inte är så mycket att välja på. Det enda egentligen lilla utropstecknet som finns, det är väl att jag räknar bara till en Aston Villa spelare i startelvan på den här elvan. Nu ska man ju värdera min feeling utifrån vad den är i formkurvan just nu. Men jag tror att vi kommer att se att Aston Villa, det ska bli spännande att se dem i Europa här i veckan. Men jag tror att de kommer att komma med en jävla revanschlusta. Och West Ham kan ju vara jättebra ena dagen och så kan de vara jättedåliga nästa dag. Så att jag slänger ur mig en gissning att Aston Villa är de som gör flest mål av de här åtta lagen som spelar i Game Week 29. Och då hade åtminstone jag velat haft i alla fall två Villa-spelare i min elva. Men i övrigt så ja, det är ju liksom en bra elva, lite som ni var inne på tidigare där, att USPen är ju att ha 11 startspelare utan minuspoäng.
Och det är väl egentligen ett val då på den här sista gubben på mitten som Stefan är inne på, att göra Gibbs White till en Bailey istället. Det tror jag man kan se i ganska många också free template lag att Bailey är ganska populär. Och det är väl som, jag gissar Stefan att du inte är helt låst där heller, utan beror på Europaspelet här på torsdag exakt vem som tar den där slutplatsen på mitten.
Ja, det skulle kunna bli 3-5-2 också, beroende på om man får väldigt bra feeling för några mittfältare. Eller att man offrar Morris för att få in en Bailey eller liknande.
Fredrik, nu har vi ju pratat, det är ju en ganska begränsad spelarpool det finns att välja ifrån. Är det någon spelare som vi liksom inte, som varken jag eller Stefan har nämnt här när vi har gått igenom dels bygget men även liksom alternativa spelare som du tycker är konstigt att de inte pratar om honom?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men vi är väl vi är ju en svensk podd och det är klart att det är kul att se att Dejan Kulusevski har gjort det väldigt bra. Nu är ni inne på att ja, men speltiden är osäker. Jag tycker att han var väldigt bra här mot Villa senast. Jag tror att han kommer få starta. Känns som att han har goda möjligheter till att få göra det och ha lite formkurva. Så att jag kan tänka mig att en hel del svenskar som sitter och trycker av ett frihet kommer att spela kulan. Och det är väl återigen då är vi där på sista pantplatsen. Men just Spurs-platserna är väl lite, det är väl de som är mest återvärda liksom, i elvan. De kan man inte bara strössla ut på spelare som man chansar lite mer. Utan de vill man ju safea lite mer. Hade han spelat liksom, i något av de andra lagen, då hade det kanske varit lättare att kunna kliva dit.
Ja, Fredrik, vi vet ju att du är en ordkonstnär där. Var det menat att säga kul att se med kul och sevski?
Ja, du får ta den för vad det är. Jag har inte mer att bjuda på när det är content liksom, än så, inte den här veckan.
Ja, det är bra. Jag har kikat in lite i predicted points och det får man ju göra vad man vill utav. Men Game Week 29, predicted points, det finns lite olika modeller och sånt. Men den jag har kollat på så är sonden som kommer ut i topp med 4,94, vilket inte är superhögt. Vi har Morris 2 på 4,7. Sen Watkins och Tony ligger båda på 4,61. Så där har modellerna då Morris före Watkins och Tony. Så får man göra vad man vill utav det. Men det är oerhört jämnt. Kollar vi till exempel på målvakterna så ligger nästan alla på 3,5-ish. Alltså någon 3,6, någon 3,4. Men det är liksom oerhört tajt och det säger väl en hel del om den här omgången att det är svårt att förutse poäng. Någon spelare vi inte har nämnt som ligger ändå liksom typ på en tionde plats så där. Det är Ward-Prowse i West Ham på 3,71. Så annars tycker jag vi har nämnt de allra flesta. Mest intressant är väl att den målvakt som har näst högst predicted points, det är Trafford i Burnley, men som sagt de ligger oerhört tajt där allihopa. Ja, nej, jag tycker det finns inte supermycket att säga om de här delarna. Men Stefan, jag skulle gissa i ett drömscenario så hade du i ett free hit lag velat ha mer än, om jag räknar korrekt, tre stycken hemmaspelare i, nu är det Doughty och Morris samt Bowen just i det här fallet.
Nej, men så är det väl. Absolut, men jag går nog ändå på de lagen som jag tror kommer vinna matcherna.
Det låter sunt.
Ja, och sen för kaptensbinden så kommer jag plocka sån ändå. Han känns som den spelaren med mest uppsida när han spelar som forward och straffskytt. Så aj, det kommer nog bli så.
Vi ska med det gå in i en kaptensdiskussion för Double Game Week 28. Innan dess ska vi rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se, där vi lägger våra andelsspel. Det är väl en sådär lagom rolig stryktipskupong, Fredrik, eller? Är det några?
Ja, men det finns ju lite sådana där du har ett par liksom givna spikar. Då får man välja, vill man gå på gardera dem eller ska vi gardera brett på andra matcher? Jag har inte riktigt bestämt taktiken än, utan ska använda veckan här till att slipa lite på kvällarna i alla fall när det finns lite tid. Och sen så kommer vi ut med ett andelsspel på torsdagen där. Så går det att hänga på och jaga miljonerna.
Kaptensdiskussionen då vi har deadline lördag vid 14:30 eftersom vi inte har någon tidig match. Det är två matcher som spelar 16:00. Det är Burnley och Brentford och det är Luton och Nottingham Forest. Stefan, du har redan kastat ur dig Son. Det är han som har binden i mitt busslag också. Då har ju inte jag plockat in Tony än. Jag tycker ändå att det står mellan dem. Får man skjuta in lite så här. Vissa gillar ju sån här information. Men Tony har faktiskt födelsedag på lördag. Och kan det bli något fyrverkeri på grund av det? Vill man ha något annat att gå på så har han fyra raka blanks. Som kanske, att det är liksom... Antingen att nej, det finns inte en chans att jag tänker bindla någon som har fyra raka blanks. Eller så är man så att ja, men det är väl perfekt läge att bryta den. Hur ofta blankar Tony i fem raka matcher? Och dessutom nu möjlighet att bryta den torkan mot ett så tacksamt motstånd som Burnley. Fredrik, hur resonerar du?
Ja, men jag har ju varit inne på Tony innan Game Week 28 och Spur och sån. Jag liksom tryckte den rejält. Jag tycker att det är lite coinflip mellan just Tony Son. Tycker att en Ollie Watkins skulle kunna vara ett roligt shout för den som vill spela Allan Ballan. Och det kanske man vill göra. Alltså, det känns som att kaptensbinden kan bli ganska avgörande den här veckan. Om man träffar den. Så att väljer man någon av dem liksom som ändå är... får anses vara någon form av de bättre spelarna. De är ju inte jättemånga faktiskt som spelar den här. Det kanske är de tre alternativen som jag tycker att det står mellan. Det känns ju mest safe någonstans att sätta den på sån. Han är ju så här, kan springa iväg och göra 3+1 i en match. Och det kanske han är relativt själv om, skulle jag nog säga. I alla fall på det sättet så. Men jag förstår ju verkligen shoutet på en Ivan Tony och fyra raka blanks. Ja, men som du säger, Burnley borta, det luktar ju Tony mål alltså.
Ja, sen Son står som mittfältare, får mer poäng för sina mål. Får dessutom poäng för att hålla noll om det skulle bli det. Spelar ju dessutom som striker och är på straffan och vi vet att Watkins inte är. Stefan, blev du lite mer lockad på Tony nu när jag meddelade att han har födelsedag på lördag eller?
Nej, jag tyckte inte att han såg jättebra ut mot Arsenal. Visst, han höll på att dra in en sjujävla halvvolley från mer eller mindre halva plan när Ramsdale stod lite långt ute. Men utöver det så hade han i princip ingenting i den matchen. Så jag hade gärna velat sett lite mer form ändå från hans sida om jag skulle överge sån som binden. Jag tycker Spurs ändå är på uppåtgående i formkurvan här och de får vila en hel vecka till inför den här matchen och det känns som att Fulham är jag vet inte hur Fulhams motivation är riktigt. De är i mitten regionen av tabellen, inte riktigt nära strecket. Spurs är betydligt mer motiverade här tror jag.
För egen del så känns binden på sån rätt spikad trots Tonys födelsedag. Jag vet inte, det är väl lika mycket favorit på att Tony kanske kan komma lite så här, små slirig och redan gått på liksom någon födelsedagsfrukost med lite alkohol. Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar. Men,
kan man betta på det?
Ja, precis. Det har jag nog själv gjort i så fall. Som sagt, det finns ändå alternativ som du är inne på, Fredrik. Alltså, om man vill sticka ut så kan man ju göra det. Jag tror att sån kommer vara ganska tydligt den mest kaptenade spelaren. Och som sagt, det finns ju risker med att gå på någon annan än sån här game week, men också möjligheter om som blankar och du träffar kaptenen. Ja, men det kanske inte gör så mycket att du har åtta spelare jämfört med free hit, för att jag tror det här kommer vi väl försöka upp med att det kommer vara en ganska så low scoring game week här i 29. Vi ska gå vidare då. Sista avslutningen är ju som vanligt att svara på lyssnarfrågor, och vi har fått lite kärlek från Oslo och André Bö som skriver till oss. Stefan, på ett free hit-lag då kommer det vara samma spelare rakt över i stort sett som Son och Watkins och sådär. Men André då, han undrar om det finns några guldkorn eller som går helt under radarn som ingen eller väldigt få människor har hittat och som kan vara kul att satsa på. Det är väl ganska svårt just en sån här game week då spelarpoolen är tunn.
Ja, men jag tror inte att det är så många som sitter på Reguilón, sitter på Morgan Gibbs-White eller vissa till exempel. Där tror jag att man kommer vara rätt ensam. Även liksom på en Leon Bailey eller en Paquetá eller liknande. Kudos. Mm. Det finns några stycken att välja på som kommer ha väldigt lågt ägarskap.
Yes, och jag skickar väl med den hälsningen, men det var man för typ av manager. Men jag hade inte försökt att liksom fylla laget med massa differential-spelare. Vill man ha en eller två eller kanske på sin höjd tre, ja men köp på det då. Men att liksom tänka att ja, men alla går på sån, här ska jag försöka vara lite smartare. Eller Watkins, ja, men han, där gör vi någon annan. Jag tror att det är, alltså edgen i free hit finns redan där. Du har 11 spelare, inga minuspoäng och du har kunnat planerat gameweeksen runt här. Jan Karlström då, Fredrik, han vill ha 3 stycken måste forwards i gameweek 29 med free hit. Han föreslår Watkins, Moniz och Morris, så då är inte Tony med alls.
Nej, för det första tycker jag inte det finns 3 måste forwards. Utan måste spela, det är liksom svårt, men som sagt när poolen och välja ur inte är så stor, så ja, men det är klart att Ollie Watkins ska vara med. Det är ju liksom idioti att inte plocka med. Jag tycker att det är idioti att inte med även Tony också. Men jag kan mycket väl se liksom att de två räcker gott. Muniz, ja, Pant, Morris, Pant. Jag kan mycket väl se en femte mittfältare göra det bättre. Så att jag hade börjat i Watkins, Tony, och sen hade jag kanske haft känsla för att gå till ett mittfältsalternativ. Sådär. Men det hade man ju liksom fått välja lite in på. Mycket kanske har att göra med hur det går för till exempel ett Aston Villa och vilka som får speltid och inte i veckan.
Det här har vi varit inne lite på, Stefan, när vi pratar free hit, men Filip Ravin, han undrar hur våra tankar går Gibbs-White kontra Elanga, om man måste välja en, och är det framförallt den här osäkerheten kring hans bänkning i senaste matchen som gör att du går Gibbs-White, eller straffarna, eller är det liksom båda tillsammans sammanvägt?
Det är nog mest speltiden skulle jag säga. Jag kommer inte ha någon bra ja, men bra känsla på att Elanga är tvärsäker på starten. Och det kanske man får inför deadline. Man kan ju sitta och liksom scrolla Twitter och kolla om det kommer några team news i de tidigare matcherna om man vill det. Men det är sant att Elanga har haft bättre underliggande statistik. Sen tror jag att när väl liksom poängen trillar in, då tror jag att Gibbs White smäller högre ändå.
Och Elanga har ju startat oerhört mycket. Så att det var ju för mig en väldigt oväntad bänkning som kom här senast.
Ja.
Filip undrar också då tankar om vissa istället för Morris i ett free hit-lag. Och ja, det är väl lite gå på magkänsla. Jag var ju inne på det, predicted points håller ju Morris som näst högst efter sån. Men jag känner mig inte liksom supertaggad, jag som har Morris i mitt bygge, att se honom här i 29, utan kommer han iväg med return är jag ju svinnöjd, men den känns långt ifrån säker.
Ja, nej, han, Luton hade ju flytt, som fick med sig kryss mot Palace senast, och ja, men om nu Brentford vinner matchen, då finns det ju stora möjligheter att vissa har varit inblandad, antingen som assistläggare eller målskytt där.
Yes, så att jag tycker den där sista anfallsplatsen, jag hade också som du gått på Watkins och Tony. Och sen tredje platsen hade jag gått på en känsla, alternativt gå på ett femmanna mitt fält, bara beroende lite på hur man hade liksom haft för magfeeling. Fredrik, vi har fått många frågor som gäller liksom de som inte ska dra free hit. Vi har Oskar Fransén, hans plan har hela tiden varit att dra free hit 29 men börjar vackla. Han har endast 5 startande spelare utan byten med i Morris, Watkins, Madison, Caboret och Ariola. Vad tycker ni? Jag tycker att det är verkligen free hit läge här.
Ja. Det är väl, man får ju gå till sig själv hur man tror att poängen kommer att slut. Men det är klart 5, då är vi, jag tycker att jag är nere på någon form av miniminivå. Så att, ja, det låter i minsta laget liksom. Vad kan du göra med en -8? Är det ett bygge som kan överleva? Och tror man att det är värt det? Där låter det kanske som att det är precis på fel sida gränsen, men samtidigt så, jag tror ju lite som du var inne på tidigare Alex, att det här kan bli en ganska low scoring game week. Och det är väl det som vi som sitter väldigt med väldigt sargade byggen får hoppas på. Och sen att man träffar liksom return på kaptenen, det kan räcka för att mer eller mindre spela jämnt med average. Så att, ja, det lutar väl åt free hit på den, tycker jag väl. Ändå med 5 spelare, och det lät inte som att det bara var kanonspelare heller.
Nej, det är Morris, Watkins och Madison tycker jag är ju bra spelare som vi även hittade i det här free hit-laget. Sen ja. Caboret och Ariola.
Ja, utfyllnad.
Alltså Ariola, som sagt, jag tycker han är i stort sett lika bra som någon annan målvakt när game weeken. Det är svårt att hitta någon som sticker ut. Men Caboret, ja, det är väl samma där egentligen. Försvarsmässigt att det inte finns jättemånga. Men jag skulle vilja ha någon mer offensiv spelare. Det är klart att han kan nyttja byten. Förmodligen plocka in Son. Men han skulle nog behöva plocka in ytterligare några. Och då vill man ju plocka in spelare man vill ha över tid. Hur ser hans plan ut? Ska han dra wildcard i 30? Ja, men då tycker jag inte det är så roligt att dra massa minus nu. Jag vet inte, jag tror att i ganska många lägen i Oscars fall hade jag nog bara dragit free hit och hållit sig till planen. Det har varit hans plan hela tiden. Vad är det som får honom att vackla? Nej, det är ingen rolig grej, men det har vi vetat ett tag nu. Mm. Och som sagt, om det har varit planen, hade det varit så att du hade börjat vackla lite tidigare, då hade du satt upp dig bättre för den här. Du hade kunnat tagit minuspoäng här i 28 istället. För att plocka in spelare som, ja men fler spelare från Luton, ta in en Doughty till exempel som har 3 matcher eller sådär. Jämfört med någon annan som bara hade 1 kommande 2. Så nej, jag säger stick to your plan. Joakim Sjöberg är lite liknande. Han kan ta -4 för att få upp 7 spelare som i ärlighetens namn inte lär vara toppspelare. Ska jag bara brusta att ha 6 spelare och hoppas man inte får allt för röda pilar och se framåt? Vill helst inte ta chip. Stefan då, vad tänker du kring ja, men dels Oscars fråga och även Joakims här?
Nej, men 6 är nog för lite. Alltså det är klart att free hit är värdefullt chip och kvar. När jag kollar fram på det med mitt bygge så tror jag att man kan lösa det ganska bra med wildcardet och få ett en väldigt slagkraftig 11 i 34 till exempel med en mix av dubbelspelare och bra singelspelare från de bästa lagen. Och det tror jag man kan komma väldigt långt på i 34.
Samtidigt, om man drar free hit nu som du, så går det ju att se till att ha det ja, men, typ optimala laget i 34 också. Om man ändå ska ha massa singelspelare, då är det ju singelspelare från topplagen som man redan sitter på. Och så kanske man tar man kan göra något byte och ta kanske en -4 för att plocka in ja, med den bästa dubbelspelaren som det ser ut på förhand och ja, liksom ha några, liksom 2 eller 3 av de bästa dubbelspelarna för den omgången och sen pika det med liksom fina singelspelare från liksom topplagen. Och då tror jag inte man är så långt ifrån det free hit-laget i 34 heller.
Nej, precis. Och liksom en fördel som vi inte har pratat så mycket om och liksom som man får med free hit 29, det är att jag gillade mitt lag väldigt mycket som jag redan satt på. Och hade många av de viktigaste spelarna till låga inköpsvärden som jag inte behöver sälja och kommer liksom av den anledningen ha lite mer budget att jobba med på slutet. Givet att jag, om jag vill behålla spelare som Palmer och Haaland och Foden, vilket och sån till exempel, vilket ser ut som att jag verkligen kommer vilja ha kvar.
Den andra fördelen med free hit 29 jämfört med någon dubbel game week, det är ju att liksom, vi har varit inne på det tidigare, men golvet för det, du riskerar inte att free hitta ut en singelspelare som gör det bra, som är högt ägd, som straffar ditt free hit, din free hit score. Här byter du ut spelare som inte har någon match. Så att alltså golvet gör ju direkt bara att du kommer tjäna poäng på alla, oavsett hur den här gameweeken går egentligen. Jag har svårt att se free hit lag som inte ska få gröna pilar i stort sett, eller liksom plocka placeringar i sina kompisligor.
Nej, det ska ju vara röda kort eller missade straffar eller liknande, fyra insläppta för någon försvarare.
Ja, så. Eller en tok missad, alltså en kaptens.
Liksom, jo, så kan det absolut vara. Men,
ja. Ja. Ja, och så är det ju alltid.
Kaptenen tror jag man hade satt liksom, på samma gubbe oavsett vad, tror jag.
Exakt. En liten annan fråga då. Vi pratar om sådana som har fem eller sex spelare. Robert Jonsson har 10 spelare. Undrar om det är värt ett minus 4 byte för att ta in Tony, Fredrik?
Det var en delikat fråga. 10 spelare sitter man ju väldigt bra på. Jag hade nog... Tycker den var lurig, för att det är också gött att kunna kliva in. Om man nu tror att det här är en vecka med ganska låga poäng, att inte behöva ta minus. Mm. Ändå sitta på 10 gubbar och bara mysa. 10 eller 11, kommer det vara den stora skillnaden? Ja, det kanske är Tony som gör hattricket liksom, på födelsedagen och god jul och grattis och allt vad det kan vara. Jag hade varit sugen på att bara ditcha honom så, men det, nej, jag kanske hade tagit mitt förnuft i fånga, dragit minus 4, plockat in Tony och känt att jag hade suttit mer eller mindre stensäker.
Det är ju svårt att veta om Robert Jonssons lag är en sminkad gris som min. Ja. Alltså är det bara en minus 4 så har jag 11 startspelare. Ja, det är samma för mig egentligen. Jag kommer ju ha 10 spelare utan minuspoäng. Men vadå utan minuspoäng? Jag tror minus 8 i förra gameweeken. Och det var ju för att sätta upp mig med det här läget. Så det ska ju liksom läggas till. Men det ska ju inte påverka Roberts beslut nu om man ska gå. Det som däremot jag tycker ska påverka Roberts beslut, det är planer framåt. Du och jag har ju pratat mycket om att kanske dra wildcard i 30-31 någon gång. Är det så Roberts plan är? Eller har han inte kvar sitt wildcard? Eller är det så att han har planer att spara sitt wildcard längre fram? Kollar man, och då till exempel om man inte ska dra sitt wildcard, då vill man ju tänka på vilken forwardsuppsättning kommer jag vilja ha sen framåt. Jag tror inte Ivan Toney är så dum att sitta med. Om vi kollar 30 och framåt då, så det är United och Brighton i liksom dubbla hemmamatcher 30-31. Det är Villa borta i 32. Det är Sheffield United hemma i 33. Och sen Luton borta i 34. Och sen fortsätter det. Jag tror att egentligen Brentford har ett av de absolut bästa spelschemana kvar. Tuffaste matchen, ja, de har Villa borta i 32. De har United hemma i 30 och Newcastle hemma i 38. Det är liksom där nere vi är och liksom letar. Sen så beror också på, för att ja, de kommer inte ha någon double game week här framåt. Det vet vi. Så det är väl också något att väga in då om man vill satsa på double game week spelare. Men det beror på hur han blickar framåt. Och som sagt, är det så att han ska sitta med Tony ett tag och precis som jag då gillar spelschemat som kommer framåt, ja, men då kan det absolut vara värt en minus 4. Men är det att han ska plocka ut Tony sen i 30 direkt, ja, då tror jag inte fan alltså. Sista frågan då, Stefan. Anders Magnusson, han undrar vilka spelare som är värda minus 4 om man inte tar free hit i 29. Alltså, vilka kan man inte gå utan?
Jag tycker de spelarna som vi har varit inne och pratat om, Tony, Son, Madison, Bowen primärt. Det är liksom
de kan man ta minus för. Det är inte självklart att man ska ta minus för dem.
Nej, men jag hade gjort det. Det är två, alltså så här, det ska väldigt mycket till om inte de tar två poäng. Uppsidan är så mycket högre. Jag hade lätt dragit minus för de fyra gubbarna i alla fall.
Mm. Så Roberts fråga som har 10 spelare och undrar om det är värt med minus 4 för en Tony, där hade du sagt kör.
Alla dagar i veckan.
Mm. Yes, det man gör där, det är ju precis egentligen som när man pratar dubbelspelare, det är ju att köpa en lott till lotteriet. Att visst, det kostar minus 4, så länge han inte tar rött kort så är det ändå 2 poäng som du får tillbaka. Ja, det kan väl vara ett gult kort också, en straffmiss och sådär, men generellt sett kan man tänka så. Och sen, som sagt, gör Tony en return, gör han ett mål, ja, men då är det ganska stor chans att han även plockar bonus och hamnar på kanske 9 poäng. Och då är uppsidan där. Så att, ja, det, annars håller jag med. Jag kan tycka att Son är en sån spelare man bör plocka in. Jag vet inte, Fredrik, det är väl, du sitter ju utan både Son och Tony och pratar om att ta minus den här veckan för att få ihop lite fler. Vilka spelare är det du kollar på för att liksom ta minus för?
Nej, men det är ju dem. Tony, Son, och sen om det behöver lösas med ytterligare någon för att få in kapitalet. Det går ju alltid att skicka Håland, men där har jag lite uppbyggt värde, och eftersom jag har ett pissigt lagvärde så är jag inte så sugen på och liksom, jag är mer sugen på att liksom chansa en vecka till. Jag har inte så mycket förlora liksom, på att gå utan någon av de här lite mer självklara spelarna och hoppas på blank där, och hålla det lilla lagvärde jag har kvar. Nu när chansningen inte gick hem på Foden och Haaland i 28, så ja, jag får se. Jag kommer verkligen att gå på känsla. Jag tycker att det är lurigt, för att han trycker av en minus 8. Det är mycket poäng som ska in för att det ska betala sig tillbaka. Så, och jag är inte helt övertygad, det får man checka upp. Men jag är inte övertygad om att Spurs bara åker till Fulham och vinner så. Det var ju också en hel tur mot Aston Villa. Jag tycker inte att 4-0 speglade matchen direkt. Så att Tony kommer nog in. Det känns rätt givet. Men sen får vi se vad som händer med Spurs tillgångar. Det kan bli allt ifrån 0, 1 och 2.
Yes, härligt. Med det så önskar vi ett stort lycka till. Dels ska vi ju ta Double Game Week 28 i mål här på onsdag, och sen ska vi sätta upp oss för Game Week 29. Vi hörs efter det, och då kommer det vara landslagsuppehåll. Vi kommer dessutom veta lite mer om FA Cups resultat och hur 34an och i sin tur då även 37an ser ut. Så det finns oerhört mycket att prata om. Stort tack för att ni har lyssnat, och vi hörs snart igen. Hej då.
Ha det bra. Tja.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.